Det här är en podd från Svenska Yle.
Rickard Husso, för exakt ett år sedan så var jag där i Bryssel och hälsade på dig. Och jag minns att då så var vårt och förstås också hela EUs största bekymmer Brexit. För oss var det mest sådär kring att det här skulle Brexit på något sätt förstöra nu våra planer och EU förstås fokuserar väldigt mycket på Brexit-frågan då. Nu så här ett år senare så kan man väl säga att problemen är av helt annan kaliber, eller vad säger du?
Problemen är utan vidare av annan kaliber. Brexit-frågan bleknar i jämförelse om vi ser på den utmaning som coronakrisen innebär för Europa.
Jag menar, du bor och jobbar där i Belgien mitt på något sätt i den här pandemin, mitt i den europeiska coronakrisens epicenter kan man ju säga. Hur är det att vara där just nu?
Ja, egentligen är det ju väldigt lugnt i och med att man rekommenderas att vara så isolerad som möjligt för tillfälle, och en stor del av EU-institutionerna distansjobbar för tillfälle. Man har nu begränsat de fysiska mötena till de allra nödvändigaste. Det är inte så mycket som äger rum här, så när man är hemma och följer med saker och ting så känns det inte så väldigt dramatiskt. Men faktum är nog att det som händer just nu och den utveckling så är nog oroväckande på många sätt.
Här innan vi började banda podden så nämnde du bara i förbefattning när jag skrev att jag får barnen till skolan så här och sen kan vi banda. Och det lät ju så där som att vardagen rullar på som vanligt, men är det så?
Vardagen rullar tills vidare på som vanligt. Avgörande här är ju just det att skolorna tills vidare är öppna, till skillnad från våren då det var en lång nedstängning och skolorna var stängda. Men det som förstås nog alla i Belgien går och tänker på är hur länge den här situationen kan bestå, för det finns nu stor press också på att gå inför en mer omfattande nedstängning, för situationen är faktiskt den nu att intensivvården i Belgien börjar bli mer och mer belastad hela tiden. Vi talar om några veckor om den här kurvan och utvecklingen fortsätter, då vi kan stå inför en situation då intensivvården inte klarar det här trycket.
Så läget är verkligt illa där. När vi senast såg så det var i Finland i slutet av sommaren, och det var just innan du skulle åka tillbaka till Bryssel. Tänkte du på något sätt då att du liksom nu styr rakt mot den andra vågen och inte ifrån den?
Jag måste nog säga att jag är kanske lite pessimistiskt lagd, men det var nog den känslan de hade när jag åkte tillbaka till Belgien. Man måste säga att ännu i början av september så var ju läget fortfarande bra här under omständigheter, det vill säga den här kurvan var förhållandevis platt fortfarande. Man såg förstås när skolorna öppnade genast att antalet coronafall började öka, men ska vi säga ännu i början av oktober så var läget ett helt annorlunda än det är nu. Men just de som pekade på att det kommer att komma en andra våg när man öppnar upp samhällsfunktionen, när det blir höst, när människor igen börjar samlas inomhus och viruset får en chans att sprida sig, så det är nog den utveckling vi tyvärr ser här i Belgien som många också förutsåg.
Och nu står vi mitt i den andra vågen och vi översköljs av stigande siffror, striktare restriktioner i stora delar av Europa. Här i Finland kan vi än så länge lite följa med på avstånd när på något sätt resten av kontinenten nu försöker hålla sig på ytan. Jag menar, vi ser Italien, Spanien, Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Belgien, Tjeckien. Det här är alltså länder som är verkligt hårt drabbade nu, och vi ser varje dag flera länder som stänger ner samhälle och liksom, så att säga, stänger in människor i väntan på att den här stormen ska dra förbi. Och vi ska här i nyhetspodden därför idag hålla blicken stadigt fäst mot Europas snabbt förvärrade coronasiffror. Jag heter Johannes Taberman och med mig har jag alltså Svenska Yles Europakorrespondent Rickard Husso på plats där i Bryssel. Rickard, får du på något sätt känsla av déjà vu nu när du tittar på coronaläget i Europa just nu?
Visst finns det en stark känsla av déjà vu från våren, och man kan rent av ställa sig frågan hur detta kan hända på nytt då vi så att säga ändå har erfarenheterna från våren, då vi vet hur det gick under våren då vi fick nedstängningar i stora delar av Europa, och nu är det som man skulle uppleva samma situation igen. Det finns det som till och med säger nu att allt tyder på att den här andra vågen kan bli värre än det vi såg under våren, åtminstone i delar av Europa.
Precis, och just det här intressanta, det här med déjà vu är ju det här också, déjà vu-känslan för mig i alla fall gäller ju också Belgien, för Belgien hör ju till de länder som drabbats allra hårdast av coronan, och igen kan man säga. Jag menar, vad är förklaringen till det här att Belgien igen är så hårt drabbat?
där de tvistar de lärda, det är nog en diskussion som förs på alla samhällsnivåer i Belgien just nu, hur vi kan befinna oss i den här situationen igen. Det förs både bland medicinska experter, bland politiker, bland samhällsvetare och förstås alldeles vanliga människor funderar på vad det här kan bero på. Vi måste först beakta, tror jag, Belgiens geografiska läge. Det är annat att vara ett tättbefolkat litet land alldeles i mitten av Europa och faktiskt då också huvudsäte på sätt och vis för EU-institutionerna dit de människor från 27 länder söker sig, reser också under sådana här mera restriktiva omständigheter, så ska vi ändå tänka på att det här är en metropol för hela EU. Det är säkert en bidragande faktor till det här. Sen har Belgien förstås en ganska invecklad förvaltning, 5 förvaltningsnivåer, och det har också visat sig under den här coronakrisen att det inte är så väldigt lätt att fatta snabba beslut. Och det som också har diskuterats mycket i det här sammanhanget är det att man faktiskt för ungefär en månad sedan i slutet av september gick in för att lätta restriktionerna. Och det som diskuteras nu är om det här var en dålig signal att sända i det här läget, om det gav människor en falsk trygghetskänsla.
Ekonomiska trycket är för så stort på att öppna upp samhället, och jag kan tänka mig att Belgiens ekonomi är väldigt hårt pressad nu.
Det är utan vidare så att här finns de här intressena. Man behöver bara gå till vilken som helst shoppinggata här i Bryssel och se omkring sig, så ser man att det är fullt med lokaler som är ute för uthyrning, alltså där då företagarna ofta inom servicebranschen, restauranger har gått i konkurs. Det här har slagit väldigt hårt mot Belgien, och förstås den här dragkampen som pågår i Belgien, som pågår i andra länder i Europa just nu, så gäller det här hur man ska väga de här medicinska aspekterna mot de här sociala konsekvenserna och de ekonomiska kostnaderna av att då tackla den här pandemin.
I Belgien är ju nu liksom coronaläget det värsta i Europa för tillfället, kan man säga, sett liksom till fall per capita. Men hur tar folk den här situationen där, och hur förs den här diskussionen just mellan de här ekonomiska aspekterna och hälsoaspekterna där?
Den påminner nog, tycker jag, ganska mycket om diskussionen i Finland. Jag menar, även om förstås proportionerna är andra och läget är mer akut här, men man kan nog se exakt, tycker jag, samma aktörer som för den här diskussionen också. Vi har näringslivet som har vissa intressen, vi har förstås hälsovårdsexperterna, och i det här fallet så är det förstås hälsovårdsexperterna nu som pressar mer och mer på det här att samhället ska stängas ner. Vi har faktiskt sjukhus nu som jobbar under väldigt hårt tryck, och där man till och med då har personal med corona som ombeds komma och jobba för att man ska klara av den här situationen, och det visar då på hur allvarligt det här läget är.
Belgien är hårt drabbat och liksom så där verkligen desperat nu, så desperat att om man förstått det rätt så hoppas man liksom att Nederländerna, grannlandet, ska kunna liksom hjälpa till här, men de är ju också hårt drabbade, så ser vi nu på något sätt en sån här mönster där man på något sätt hoppas att grannen ska kunna komma till undsättning.
Det här är någonting som man åtminstone måste tänka på och reflektera över, för det är ju så med den här coronapandemin att man måste blicka framåt, och då måste man som sagt börja tänka också på alternativ att få hjälp eventuellt från grannländer. Och som sagt, situationen är just den. Belgien har nu frågat Nederländerna om de har möjlighet att hjälpa till med att ta emot patienter, men Nederländerna har också ett svårt läge, och då börjar båda de här länderna blicka på Tyskland som har en ganska god intensivvårdskapacitet.
Du nämnde Tyskland, för jag menar, Belgien och Nederländerna är ju inte ensamma här. Vi har sett att just Frankrike, Italien, Spanien, Portugal, Storbritannien, Tjeckien, men också just Tyskland hör också till de här länderna där var smittofallen nu ökar snabbt och läget börjar vara liksom utom kontroll och man inför nya restriktioner. Jag tänker just på det här med Tyskland. Jag menar, Tyskland har ju hittills varit duktiga på att klara av att hålla på något sätt coronakrisen under kontroll. Men nu sticker det här ju lite ut att man inte längre gör det. Vad är förklaringen till det här?
No, först måste man kanske säga ändå att allt är relativt. Alltså om vi tittar på mängden diagnostiserade fall i Tyskland per dag, så är det ungefär lika många som i Belgien totalt sett. Och då har Belgien ungefär 20 gånger färre invånare än Tyskland. Så då man talar om att Tyskland börjar tappa kontrollen, så måste det då ändå jämföras med att vi har länder som fortfarande har ett betydligt svårare läge. Men det man naturligtvis oroar sig för i Tyskland, man kan ju läsa de här kurvorna och ser att om det går så att man tappar kontrollen, man inte har kontrollen över smittspridningen längre, så kan det, precis som i Belgien som vi har sett under de senaste veckorna, kan det gå väldigt snabbt från ett relativt lugnt läge till ett nästan kaotiskt läge.
Jag tänker just liksom att en hur oroväckande varningssignal är just det snabbt försämrade läget i Tyskland för oss här i Norden.
Det är säkert en signal, och det belgiska läget och läget i Frankrike kan säkert också ses som varningssignal, just med tanke på det att situationen kan vända, att om vi har lärt oss någonting av den här coronakrisen så är det att det inte finns någon anledning att slå sig för bröstet och tänka nu har vi klarat den här krisen. Vi har ett land som Tjeckien till exempel som ända till juli knappast hade några coronafall alls, och som hade en nedstängning under våren som var tämligen lyckad. Plötsligt ser vi att den här pandemin exploderar där. Så jag tror att inget land, även om man då skulle ha en viss geografisk fördel som uppenbarligen Finland har i det här sammanhanget, det att man ligger avsides, så det tror jag nog inte ger någon som helst anledning att invagga sig i någon sorts falsk optimism.
Ingen går säker här. Men jag tänker, om vi tänker på det här, de stora europeiska länderna som nu drabbas hårdast, liksom, är det på något sätt tillbaka till ruta ett nu, eller har man kommit på något sätt vidare i den här kampen mot coronan?
Även om jag var lite pessimistisk här i början, så kanske jag ska slå en lite mer optimistisk ton här, för det som förstås måste sägas är att läget, även om kurvan igen pekar uppåt, så måste det ju sägas att vi vet betydligt mycket mer om coronaviruset nu än vi visste under våren, och det är ju en av fördelarna. Och samtidigt så pågår det också då insatser på EU-håll och i medlemsländerna för att ta fram ett vaccin. Och det som kanske också kan konstateras är att man nog på EU-håll har lärt sig någonting av det som hände under våren, för den här initiala responsen från EUs sida på den här coronapandemin så var kanske nog inte någon höjdpunkt för EU. Länderna agerade delvis i panik och alldeles klart stick i sten med den här principen om samarbete som EU bygger på. Då var det framförallt Italien som då upplevde att blev väldigt lämnat ensam här av de övriga medlemsländerna. Och nu har man nog lärt sig någonting av det här, det vill säga de här solidaritetsyttringarna nu med de länder som nu upplever den här andra vågen har nog varit tydligare. Och det finns också till exempel på att man nu skickar respiratorer till Tjeckien. Även om det här inte förstås löser problemet och det här hälsovårdsläget, så kan det åtminstone ses som en signal att EU är beredd att visa solidaritet med de länder som drabbas värst.
Det är upp till bevis att säga lite för EU nu under den här andra coronavågen. Jag menar, medlemsländernas ledare samlas ju liksom och försöker slå ihop sina kloka huvuden nu för att man har sett fundera hur man ska gå vidare. Men kan EU ha en gemensam coronapolitik?
Det återstår nog att se. Hittills hade ju varit väldigt svårt, därför att både gränsfrågan och sen också hälsovårdspolitiken är någonting som i slutändan är nationell befogenhet. Det vill säga, även om vi har öppna gränser i Europa, så har ju medlemsländerna möjlighet att införa temporära gränskontroller om man anser att läget kräver det. Och det är det vi har sett hända här nu under de senaste månaderna. Och likaledes så har länderna också kontrollen över sin hälsovårdspolitik. Och det här gör det svårt då för EU att komma in med annat än rekommendationer till de här länderna. Det är det man är hänvisad till då man försöker styra upp det här läget.
Vi ser ju nu också samtidigt att folk delvis börjar få nog av hårda restriktioner och ställer sig på barrikaderna för att protestera mot dem, och också för att det slår hårt det här mot ekonomin. Och jag tänker liksom att det här bäddar ju för en på något sätt verklig gula västarnas fest. Så jag menar, coronan, har den liksom, tror du, en mera enande eller en splittrande effekt på Europa? Det är ju förstås en jättesvår fråga, men bör ju ställas.
Man kan ju se säkert båda typ av tendenser här. Det vill säga, just under våren så såg man ju att coronan definitivt hade en splittrande effekt på EU-samarbetet. Hela den fria rörligheten blev delvis ifrågasatt just på grund av hur medlemsländerna reagerade på det här, och många befarade ju att då det sätt på till exempel hur man behandlade Italien skulle kunna leda till det att populisterna skulle få vatten på sin kvarn och då kunna hänvisa till att EU inte hjälper då det verkligen krävs. Det som har hänt sedan dess är ju förstås det att man ändå har kommit överens om en EU-budget, man har kommit överens om stödpaket till de här coronaländerna, så man ser liksom lite båda tendenser här.
Om vi nu tänker vidare på just den här liksom, en gemensam europeisk coronapolitik, vad kunde den vara? Om vi liksom, nu har ju länderna kört sitt eget race, att säga, med sin nationella coronapolitik ganska långt. Kan man se liksom nu, kan man dra några slutsatser eller se något större mönster här att vilken coronapolitik fungerar? Jag menar, garanterar stränga coronaåtgärder att epidemilägen spårar ut, eller är det just det här med geografiska läge, befolkningsstrukturen, det här som ändå avgör mest för hur ett land klarar sig ur det här?
Det är nog vanskligt att uttala sig om det här i det här skedet, för jag tror att man måste se den här pandemin i ett perspektiv för att kunna dra den här typen av slutsatser. Om vi tar Belgien där jag befinner mig för tillfället, så är väl Belgien egentligen beviset på att det är väldigt svårt att dra slutsatser på basis av hur länderna agerar och försöka se samband mellan åtgärder och det som har hänt. För Belgien är ju ett land där man införde en nedstängning ganska tidigt. Här har varit ganska strikta åtgärder mot det här viruset, och ändå så har vi sett både en första våg och nu en andra våg på kommande. Så det är ganska svårt att dra slutsatser på basis av Belgien. Är Belgien ett varnande exempel, eller skulle det ha gått ännu värre utan de åtgärder man har vidtagit? Det är svårt att säga.
Om jag tänker här ur mitt perspektiv, så Finland lyfts ju upp som ett positivt exempel på ett land som har lyckats bra, och jag menar, senaste siffrorna visar att läget är fortsättningsvis rätt stabilt här, mycket stabilare än i nästan alla andra länder i Europa. Jag menar, antalen ökar, men det har stannat nu på omkring 200 per dygn, och sjukvården är inte så belastad ännu. Men just det här, tillbaka till det här, att hur mycket handlar det om på något sätt vår egen regeringens coronapolitik eller för folkets liksom resiliens, eller hur mycket handlar det om helt enkelt det att Finland ligger här i utkanten av Europa och är ett glest befolkat land?
Ska vi säga så här att oberoende av vad det beror på, så ska man ju skatta sig lycklig i Finland för tillfället att coronaläget inte är värre. Om man ska sätta de här siffrorna i perspektiv, så dog det under en dag under den första vågen av pandemin i Belgien lika många människor som det hade sammanlagt i Finland för tillfället. Det här ger lite perspektiv på de här skillnaderna inom Europa. Och om man tittar på det som händer i Belgien just nu, så är det nog varken bra för människors hälsa, det är inte heller bra för ekonomin, det är inte bra för samhället om situationen tillåts eskalera så här.
Och just det här med de väldigt olika perspektiven inom Europa just nu. För några dagar sedan så skickade jag dig ett foto från en pub här i Helsingfors som jag råkar sitta på. Och du konstaterar genast att ja, det där går ju inte längre att göra där i Bryssel. Jag menar, ser Finland ut på något sätt som ett paradis så här på avstånd där från pandemins mitt där i Bryssel?
Ja, insikten i somras då jag senast besökte Finland, så var nog det hur oförändrat ändå livet var i Finland jämfört med Belgien.
Ja, tror du det här också drabbar Finland?
Det återstår säkert att se. Man får ju hoppas att de åtgärder man vidtar nu hjälper att hålla kurvan så platt att man inte behöver gå in för ytterligare åtgärder. Det så att säga finns en paradox i att man genom att ha en viss mängd restriktioner samtidigt då bevarar en viss mängd av frihet.
Det är en fin balansgång. Rickard Hoso, tack för att du var med här i Nyhetspodden.
Tack.
Jag heter Johannes Taberman. Fortsätt lyssna på oss.